Okej, då kör vi. Inga frågor.
Nej. Jag gissar att du vill ha någon rapport från...
Ja, vi går rätt på dig där. Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Den här veckan är det ett specialavsnitt, det är ju premiärvecka och vi kommer försöka rulla ut ett avsnitt om dagen fram till helgen med start idag då. Och vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Alla är på plats i studion den här gången. Vi håller pulsen hög. Vi är på språng. Filip, du kommer från match ÖIS mot IFKs U21. Linus, du har varit på en häckenträning. Vi kan väl börja med en rapport från dig, Filip. ÖIS vann med 4-1 väl?
Jajamensan. ÖIS blåvitt ställde sig i en U21-match på Bravida. Kallt Bravida, första halvlek i alla fall, när jag valde skuggsidan, riktigt orutinerat, klev över till solsidan i andra, mycket skönare. ÖIS mönstrade ett helt A-lag. Inga U21 överhuvudtaget där, så de mörkade lite här att det skulle bli ett extra genrep kan man säga. Men
då blev detta deras genrep egentligen kan man säga.
Absolut, det får man ju säga då, för det var helt ordinarie man. Jag vet inte, vill du ha elvan, Robban, eller?
Innehåller den något spektakulärt så kan du ju nämna det spektakulära i så fall.
Ja, det kan vi ju göra. Och det spektakulära med matchen, att de vinner med 4-1, det kan inte sådär jätteuppseendeväckande med tanke på att blåvitt. För vissa hade de ju med Alamari, Ambrosch, Vanasema och Bernardo Villar också. Det var väl de som var inslagen från blåvitts A-trupp. Men ÖIS hade ju ett mycket starkare manskap. Bärkroth, Niklas, som vi har pratat så mycket om sen han kom till ÖIS, han startade som wingback och gjorde det riktigt bra. Levererade två baljor och såg fasen riktigt fin ut.
När du säger wingback, då är det alltså ytten i det här 3-4-3 du syftar på då? Det... Mer än ett 3-5-2, va? Just det.
Precis. De kör ju där med 3-4-3 och de kör ju en 9 och 2-10 kan man väl säga längst upp. Och han tog inte någon av de platserna utan gick då som med höger wingback inledde han och fortsatte där, var väl överskiftade, de brukar ju skifta lite, men han höll sig på högerkanten och gjorde ett jävla klassmål, framförallt i andra halvlek, löpte djupled, drog ifrån Bernardo Villar, hängde inte alls med och så kliniskt avslut i bortre. Första målet han gjorde i första där, det var inte lika läckert, var knappt att den rullade över mållinjen, men mål det också ju, så han såg fin ut.
Med två mål som wingback då, eller ytter där, det låter starkt, Linus.
Men det är ju lite, alltså jag tycker det är inte de här ytterbackarna eller wingback som ÖIS-spelarna, de är ju så fascinerande alltså, att de typ kastar in vem som helst där liksom. Vi hade ju Isak Dahlqvist som i alla fall jag ser som en inne mittfältare, en offensiv mittfältare, fick ju också spela där liksom i sin några av sina första matcher. Och så nu då Bärkroth som i och för sig är lite av en ytter, men man hade ju ändå sett att han skulle ta en av de offensiva positionerna. Men det känns som de kastar in, alltså alla möjliga kan spela i den rollen nästan.
Ja, och då har han ju redan liksom Elias Gustafsson, Anton Andreasson, Hampus Dahlqvist, är ju liksom en gedigen uppsättning redan, och Paulsson var ju där och svira förra säsongen också lite sådär, så det har varit olika, men jag snackade lite med Bärkroth kort efter matchen och frågade honom om det där, hur van är du att spela i den rollen liksom, det är ju inte, han sa offensivt så skiljer det sig inte alls så mycket mot vad han är ju van vid att slicka linjen liksom. Men defensivt sa han att där är ju lite att fila på sådär. Men de släppte lös honom offensivt och jag tyckte fast att han passar riktigt bra där också. Så jag börjar faktiskt tro att det är där Niklas Bärkroth kommer utgå nu när det vankas premiär.
Men den här monsteroffensiven då, som vi har talat om tidigare, ÖIS, den är ju egentligen ännu starkare nu. För nu får de in tre offensiva pjäser plus Bärkroth i den här rollen då, om jag förstår det här rätt.
Ja, men precis. För det var ju Sargon, Daniel Paulsson och Aydin startade ju längst fram. Och så då Bärkroth till höger och Anton Andreasson till vänster. Hampus Dahlqvist måste ju in i den elvan också, så det blev väl Hampus till höger kanske, Bärkro till vänster då, det är ju nu är jag där igen. Det är brutalt.
Ja, vi har höga förväntningar på Höjs och den som har snackat upp dem, det är du Filip Trollér. Så det är du som kommer hängas efter säsongen om det här går åt helvete nu. Men i alla fall, hur oroliga ska IFK Göteborg vara för det här? Inte alls, tänker jag, eftersom det var deras då i princip U21-lag, eller?
Ja, nej precis. Alltså det här går ju inte att dra några liksom kopplingar till A-lagets form eller status på något sätt. Det var Alamari som sagt och Filip Ambros, Villar och Vanasema då. Och Villar spelade väl nästan hela matchen. Alamari gjorde en halvlek och i den halvleken får man väl ändå säga att Blåvitt stod ju ändå upp ganska bra. De hotade ju ganska farligt i omställningsspelet, så där Alamari lös inte om honom, men han kände som att han tog på sig den här ledarrollen lite grann och hördes pusha mycket och sådär. Sen tyckte jag Ambros, som jag ska välja någon i Blåvitt idag, så var det ju han som var bäst tyckte jag. Han mattades av lite på slutet, men så jävligt fin ut i vändningarna och vände spel bra och ja, där, det såg intressant ut.
Men han tycker jag är bra varje gång han får chansen egentligen, eller varje gång man ser honom egentligen, Ambros. Jag vet att vi hade med honom som liksom genombrottet tidigt här i vintras. Sen dess har ju mycket hänt, jag har inte snackat så mycket om honom, men han är fortfarande en dark horse där och kunna få ett genombrott ändå, är det inte så Linus?
Jo, det var ju aktuellt där inför bortamatchen mot Hammarby var det väl förra året, när de var uppe och spelade två matcher i Stockholm i rad och de hade mycket skador. Då vet jag att då var det faktiskt aktuellt att han skulle få kastas in direkt, och Stare hyllade honom väldigt mycket då, lagkamraterna hyllat honom också väldigt mycket. Sen är det väl svårt att liksom få chansen på en sån position, kanske det är lättare om du spelar ytter eller ytterback eller anfallare, då kan du lite mer få den här chansen, det märks inte så mycket. Men spelar du in i mittfältare, sagt när Blåvitt spelar bara med två in i mittfältare också, då ska du rätt mycket till om du ska få den här chansen att blomma ut. Och han har ju Gustav Svensson, Simon Thern, Alamari före sig också, så att, men jag tycker också, jag tyckte jag såg honom och spelade mot Utsikten, var det väl i den, nej nu virrar jag till det här,
Norrby
ja, precis, i deras när de också matchade en del junior, då tyckte jag också att han var en av de bästa på plan. Så att han, ja, en dark horse absolut.
Ja, man ska nog inte räkna bort honom från den här årets genombrott-diskussionen, även om han inte fått spela så mycket i början. Rätt var det för han chansen, och då tror jag att han är så långt ifrån att ta den. Vi ska lämna matchen, vi ska gå över till en rapport från dig Linus, för du har ju som sagt också varit på språng då så här inför premiären. Du har varit på, är det på GPA du har varit, eller Gothia Park Academy, och ja, har ett koll på Häcken helt enkelt. Vad hände?
Ja, jag såg både damerna och herrarna. De tränade samtidigt, så det är ju bra, man kan slå två flugor i en smäll egentligen.
Så fick du jobba med split vision där?
Ja, jäklar, det var att springa. Jag och Stefan Nilsson och GT där sprang fram och tillbaka som yra höns och intervjuade alla möjliga personer.
Det var som på Marbella-lägret ungefär, ja, när de hade ungefär träning så. På en plan bredvid varandra. Sådär.
Ja, bara att det var lite kallare nu. Men det är ju så livet är.
Du var inte lika rutinerad som Trollér och drog solsidan alltså, hör vi.
Nej, tyvärr inte.
Jag förvånar mig inte.
Nej, inte mig heller. Du vet hur jag blir i solen, Robert. Ja, jag kan hålla mig i skugga.
Det är den skandinaviska vårsolen, vågar. Nej, närmare,
en timme i den om man är körd.
Liksom. Ja, skitsamma, vad hände?
Nej, men vi kan väl dra lite skaderapporter då. Franklin Tebo tränade inte med BK Häcken, vilket är oroande med tanke på den superförsäsong han har gjort. Det ska dock röra sig om bara någon lättare känning eller något, så det ska inte vara någon oro inför lördag då de går igång mot AIK och herrarna där. Lite intressant att de matchade i spelet en offensiv trea. Vi har ju snackat mycket om hur de ska formera offensiven. Då var det Jeremejeff, Uddenäs och Leo Bengtsson, om man nu kan dra någon växel av det. Det känns väl ändå som den troliga starttrean längst fram.
Ja, om Jeremejeff är fit for fight.
Ja,
så
han
att
gav
säga.
En tumme upp. Jag skrek till honom, är du stark? Skrek jag. Då gick han in i omklädningsrummet och gav en tumme upp. Så vi får ta det som ett tydligt tecken.
Ja, kan vi avslöja det i tidningen imorgon?
Ja, det kan vi definitivt göra. Jag vet inte om det är värt en vinkel eller bara en poddnotis kanske. Sen kan man också värt notera att Erik Friberg inte var med i det som såg ut att vara en trolig startelva då. Han lunkade runt bland reserverna istället. Det var Samuel Gustafsson, Gustav Bergen och Mikael Ryggad. Tyckte jag mig se i vad som såg ut och vad den tänkta starten var. Men nu är det ju bara tisdag, så att vi har ju några dagar kvar.
Ja, det skulle ju vara en bomb annars om Friberg inte spelar, om han kan spela så att säga.
Absolut, och då har ju vi avslöjat den redan här nu tidigt, tänker jag i veckan. Så att det är därför vi bara nämner det lite i förbifarten.
Samuel varvade ju ner med och kika lite på bossan idag också på Bravida. Ja, mycket celebert besök här på Bravida idag. Det var ja, naturligtvis hela ÖIS-delegation var där med Skånberg och Krulli och gänget och Stare och Jonas Olsson och en hel del agenter också på plats. Så det var många ögon, men Samuel var
var där.
Satt agenterna på solsidan?
De satt på solsidan. Ja, de satt också på skuggsidan i första. Sen såg jag att de, precis som jag, var bara, nej, nu måste vi över. Det är för kallt.
Apropå kyla, hur var det med damerna? Har de tinat upp? Alltså Häcken, de efter Umeå-matchen, ja, det ryktades som att det var köldskador på spelarna.
Ja, de spelade ju nästan med filtar på sig, tyckte man ju där uppe. Ja, men det, alltså det, de har ju riktat om fokus nu mot hemmapremiären såklart. Men samtidigt är det svårt att släppa, tror jag, det som hände där uppe i Umeå. Ja, vi har väl lagt ut någon text nu, tror jag, på sajt där liksom de hade haft interna samtal idag och på något sätt bestämt sig för att ta det här vidare. Och då främst genom att på något sätt markera att det här inte var acceptabelt liksom, att det här inte var professionellt. De tycker ju så här i efterhand att matchen borde inte ha spelats klart.
Nej, men borde professionellt ha från vem, eller på så här, från vädergudarna?
Ja. Alltså, nej, men de är dels självkritiska, Robert Wieland är självkritisk, och liksom säger att ja, vi borde ha gått in och sagt att ni ska bryta det här liksom. De borde ha stått på sig. Så dels är de självkritiska, sen är de också kritiska mot domare och matchdelegat, att det inte var ett möte där när matchen pausades med lite mindre än 20 minuter kvar. Där ska det enligt reglerna, enligt Häcken, har skett ett möte mellan domare och matchdelegat där man ska diskutera huruvida man skulle spela vidare inte. Något sånt möte ska inte ha hållits, och då sa Robert Wieland att hade man gjort det så hade man inte spelat klart matchen. Så det är de lite kritiska mot.
Men vad är argumentet att man inte spelar klart? Är det att det är kallt, eller jag menar kyla brukar jag alltid stoppa, eller att det är mycket
skaderisk
snö då, eller?
Det var skaderisk. Mycket snö som fan.
Det har jag fattat, men alltså, för kyla stoppar ju normalt. Då är det alltså att förhållandena, bollen rullar för dåligt.
Ja, och skaderisken som jag fattar det, som är det är liksom det stora egentligen, att man inte ska riskera spelarnas hälsa helt enkelt. Mm. Och det pratade de om i paus, berättar Robert, han och domaren. Och då uppfattade de, för då hade ju planen skottat, så då var det väl rätt okej. Okay. Det var väl det andra halvlek som det liksom brasserade snö på riktigt liksom, och blev liksom helt ospelbart. Ja.
Vad får man ut av att i efterhand markera det här då? Det är att ifall liknande situation uppstår igen så måste man ta bättre beslut.
Typ så, att vi måste nog lära oss någonting av det här allihopa liksom, och se till så att
så det inte får hänga inte någon då, utan
nej det, utan mer liksom att okej, vad kan alla vara självkritiska till ungefär i det här läget.
Det är ju inte bara premiärvecka, det är också de sista skälvande dagarna av transferfönstret där vi befinner oss just nu, och frågan är ju då, har vi några sista minuten affärer på bordet i våra respektive klubbar? Ja, det har vi ju faktiskt kanske. Om vi börjar med IFK Göteborg så är det ju mycket snack om att det har lagts ett bud på Jake Larsson, Örebros ytter. Har du något senaste nytt därifrån, Linus?
Det har jag inte, mer än att jag har tagit del av de uppgifterna och att kanske jag tycker de är rätt förvånande. Alltså, de har ju varit hukt på honom ganska länge, och det råder väl inga tvivel om att han är en talangfull och duktig spelare som är alldeles för bra för att spela i Örebro Superettan. Men frågan är om IFK Göteborg verkligen behöver folk på den positionen. Det känns ju inte riktigt, tycker jag, som att de behöver en ytter. Och jag vet inte heller om han är en ytter som kan spela yttermittfältare i ett 4-4-2. Ja, jag vet inte, jag tycker de är lite förvånande faktiskt, måste jag säga.
Vill ni höra min teori så får du sätta betyg på den, Filip. nej, men det har ju, egentligen kom ju de här uppgifterna redan i vintras att Blåvitt var intresserade av Jake Larsson. Vad som har hänt nu då, det är att man har ju öppnat upp ett löneutrymme i form av att Pocka Lagemyr har lämnat. Så här finns ju då ett utrymme som det är ju nästan alltid handlar om när man ska värva spelare. Det måste finnas ett löneutrymme, en spelare ut, en ny in. Men han har också fått ett definitivt besked om att Sam Larsson kommer inte i så fall. Så tolkar jag i alla fall jag. Jag var på den här landslagspresskonferensen som Marcus Danielsson var med på i lördags, och han var ju väldigt tydlig att de ska tillbaka till Kina, punkt slut. Ingen mer diskussion. Så utifrån det så blir det ingen Sam Larsson. Pocka Lagemyr är borta. De vill ha in en spelare till. Jake Larsson har de varit på tidigare och gjort bedömningen att de tycker att han passar in, och så han är en väldigt bra en mot en spelare, och det är därför allt det här händer nu. Köper du det, Filip?
Oh. Ja, jag gör nog faktiskt det. Ja, men jag gör det. Det finns nog, jag tror att det har blivit lite mer konkret för dem liksom, vad de har att spela med, precis som du säger. Och Och jag håller med Linus där att i grund och botten så kan jag inte säga att det är liksom en yttermittfältare åt höger som han väl ändå framförallt har spelat som jag ser som Blåvitts största liksom behov. Jag hade väl snarare kanske med tanke på hur iskall Sorga är kanske liksom försökt stärka upp centralt anfall på något sätt, så Willemsson och Berg har något konkurrenskraftigt att bakom där. Men det är klart, han är bra inläggsspelare också, och det blir väl en hel del liksom komma runt inlägg och så Berg och Willemsson i boxen och sådär. Så det känns ju ganska logiskt. Dessutom, jag vet inte, Hossam har väl utgående kontrakt också,
ja,
tror jag.
Ja. Mm. Både han och Sam.
Och då kan ju på något, ja precis, så då kan ju vara lite där i någon slags förebyggande syfte också. Och Larsson är ju då, som sagt, han är ju rätt ung fortfarande också. Sen är det ju ett tag sen han, det var 2019 tror jag, eller 2020 som han liksom kom fram. Sen har han ju varit ganska kall ändå, liksom det sett hyfsat ut under försäsongen, men han har ju inte lyst, och det har ju funnits förklaringar till det. Han hade väl liksom led av psykisk ohälsa och sådär som han har pratat om. Men ja, det är lite en chansning ändå på något sätt tycker jag. Kanske.
Men man kan ju lägga till då till din teori att jag läste nu, jag var ju inte på Blåvitt match senast, men Gustav Norlin ska ju tydligen vilja skolas om till anfallare nu. Han spelade ju där.
Ja, det gjorde han
senast. Och han sa väl i någon intervju att jag vill nog spela där. Och då är det klart, då är man kanske en ytterkott i och för sig. Så det kan ju vara en, liksom, en pusselbit till i din teori. Men då tänker jag, vad gör man med Kevin Jakob? Vad gör man med Erik Saga? Vad gör man med Alfons Nygård? Då sitter man helt plötsligt med så här 5-6 anfallare. Och det blir jättekonstig balans i truppen. Tror man inte på dem alls då? Liksom?
Sorga är väl, har väl visat sig att man inte tror så jävla mycket nej, på sig. Det är väl lite
uppenbart.
Konstigt.
Men jag menar, glömde jag fan bort.
Alltså, ja, men alltså,
han har ju helt försvunnit.
Den rena, raka, utmanande, snabba ytten om Norlin försvinner, det har de ju inte så jättemånga av. Jag menar, Sana är ju en person som vandrar inåt i planen mycket. Ayesh är ju det, men som sagt, han har utgående kontrakt och man behöver ju fler. Dessutom så vill man ju föryngra, och Erik Larsson är 23, så ur det perspektivet är han bra ålder. Och ja, men han har en del fart och så här. Så att, alltså, jag tycker den är ganska bra på pappret, den där värvningen. Om de inte betalar för mycket för honom, det är det handlar om. Liksom. Alltså, det kan ju inte vara någon jätteprislappar här. Jag menar, det spekulerades ju någonstans, såg jag, att det var x antal miljoner här det handlar om. Va? Jag vet inte om det är så jättebra, för han har ju, som ni är inne på, stagnerat lite grann, och exakt vad det beror på vet man ju inte om han kommer tillbaka till den nivån han hade 2019. Så att, ja, men någonstans en bra affär om de inte betalar för mycket för honom. Det är väl alla affärer ganska bra i och för sig, va? Men så tänker jag lite.
Men sen har vi Hussein Carnell också, som vi kanske inte får glömma bort. Man får inte plocka in någon som står i vägen för honom, tänker jag också, för han är ändå redo liksom, tycker jag. Och vara en inhoppare i alla fall.
Ja, så lite så. Har han långt kontrakt, Larsson, så att de troligtvis kan behöva pröjsa en del? Är det någon som har koll på hans kontrakt?
Ja, men framförallt så tror jag att det, ja, han har, jag vet, nu vet jag inte om det var ett eller två år kvar, men han har ju, alltså problemet är väl att det blir tufft för Örebro att hitta en ersättare på så kort tid, och det är väl därför de då vill skruva upp prislappen. Det vill man ju alltid, men det är väl också där de tvekar då, ska de släppa honom när de vet att det blir ett problem för dem då att få in en ersättare med kort varsel, så att säga. Har vi några andra potentiella bomber, transferbomber då? Vi har ju, nämnde vi väl redan förra veckan, tror jag, Blair Turgott till BK Häcken. Där har det inte rört på sig så mycket, men det finns ju mycket där i, så att säga.
Ja, jag pratade lite med Martin Eriksson, sportchefen, när jag var där ute nu. Han vill ju inte kommentera Turgott specifikt, men stängde väl inte heller dörren rent generellt för att det kan komma att hända någonting ytterligare innan fönstret stänger. Men de senaste, alltså det man har hört kring Turgott är ju att det verkar vara lite rörigt om han tillhör Östersund eller inte egentligen. Det skrevs ju om någon klubb borta i liksom Asien där, Mellanöstern, med Emirates Club någonting, tror jag, att han var på väg dit tidigare i år, och någon nämnde för mig att han kanske är där borta rent av. Och ja, det verkar väldigt rörigt. Så det återstår väl att se om Häcken då kan lösa det. Som sagt, de vill själva inte kommentera uppgifterna som finns där, utan ja, mycket spekulation och rörighet överlag kring det här ryktet.
Ja, vad jag förstått så har han hamnat då i ett limbo mellan klubbarna. Vad tillhör han egentligen? Och att det är det då Häcken försöker utnyttja. Jag vet inte, du har något mer där, Filip?
Nej, jag tror faktiskt inte jag har det. Jag trodde ju 100% att han var Östersund fortfarande. Det så jag blev lite förvånad över att han är ute och svävar. Liksom. Men,
jag trodde också den flytten hade gått i stöd.
Ja, det trodde jag också. Men vi får väl se här. Oavsett, vi har ju varit inne på Turgot tidigare och det hade väl varit en fin förstärkning för Häcken liksom, om han hade kunnat komma in. De behöver ju lite den spelartypen, tycker jag, just med att Jeremejeff under en tid har varit en form av frågetecken.
Ja, verkligen. Alltså, om Jeremejeff är ett frågetecken och kommer vara skadebenägen och så är det ju en superbra. Alltså, Blair Turgot är ju ganska bra faktiskt. Mm. Han har varit en kanonförstärkning, tror jag, jämfört med vad de har bakom Jeremejeff då. Även om han liksom inte har den farten och så som några av de andra har haft. Men nu är Benny Traoré skadad då, så att då kanske de ändå måste spela på ett annat sätt. Och då har de ju liksom en jävligt bra avslutare där i Turgot. Så han kan nog göra en hel del mål. Vi har ju fler klubbar. Vi har ÖIS, nämnde vi innan där. Vi har Gais, vi har Utsikten. Har vi några potentiella sena förstärkningar där, Filip?
Ja, jag sprang på Igor Krull där på Bravida nu och frågade, ja, vad har du på gång, för han stod där med telefonen och sådär. Är det någon sista minuten? Men då sa han, nej, inte vad jag känner till i alla fall. Så, nej, vem fan är det då som ska hålla i den, tänker jag. Så, nej. Men lite mer allvarligt. Sen så sa han, nej, men det kommer inte komma något. Och det förstår man ju liksom, de har ju en färdig bra trupp. Det är väl möjligtvis liksom någon ytterligare vänsterfotad mittback lite där, så, som han saknar kanske, men jag har svårt att se att det kommer något. Emin Grostanic, det ryktet verkar ju någonstans ha dött av lite, verkar inte bli någonting med den flytten, i alla fall inte nu. Och Grostanic, han har ju liksom någonstans cementerat sin plats i Gais lite mer nu, han var kapten senast i deras genrep och sådär, så han blir nog kvar. ÖIS händer nog inte något. Gais är väl lite Simon Alexandersson är ju den långa följetongen där, han var tränare med Arla Fors division 2 klubb nu, tror jag. Det man har kunnat liksom lyssna till sig är väl att Gais inte helt liksom har släppt honom, även om Fredrik Holmberg som sagt prioriterar fart och offensiva spelare med fart, och det har ju inte Alexandersson. Men han ska enligt uppgift liksom ha fått någon form av kontraktsförslag, med att det skiljer ganska mycket i ekonomi där, vad Gais kan erbjuda och vad han vill ha. Så som det ser ut så är det väl tveksamt om det kommer något där också. Det är möjligt att det kan komma in något från sidan, vi får se vad Sköldmark kan plocka fram, men Alexandersson känns väl här och nu tveksamt i alla fall.
Den gode Sköldmark, ja, han vilar aldrig. Jag kollade lite kring BK Häcken FF då, med sportchef där, Christian Lundström, som säger att vi håller liksom dörren öppen, bara spelarna är tillräckligt bra. Men det har de å andra sidan sagt nu i ett halvår ungefär, att de har den där dörren öppen ifall de hittar någon som kan ersätta Stina Blackstenius fullt ut. Men hittills har det inte dykt upp någon, och jag skulle förvåna mig om det faktiskt gör det de sista självande dagarna här. De har ju dessutom spelat sin premiär då, den här snöpremiären mot Umeå, som vi berörde lite. Och vi pratade lite om startelvan där, var Robert Vilahamn, tränaren, skulle gå på för startelva. Nu blev det ju både Julia Karlenäs och Marika Bergman Lundin centralt, Andrine Hegerberg som spets och sen var, eller som tia, och så Johanna Rytting Kaneryd som spets, och Stine Larsen hamnade på bänken. Som sagt, han letar ju efter en elva där, Vilahamn, och det blir ju inte, hans arbete blir inte lättare då av att både Elin Rubensson och Filippa Kurmark, ingen av dem kunde spela den här matchen.
Nej, precis, om jag förstod det rätt så hade Stine Larsen också någon form av svullet knä, och att det spelade in i att hon inte startade. Hon tränade för fullt idag igen, tror jag, så att hon var också liksom ett så här frågetecken till den matchen. Sen om hon hade startat ändå vet jag inte, men det kanske förklarar i alla fall, för jag tyckte det var lite förvånande att hon satt på bänken ändå i den här premiären.
Att de då har tre ganska bärande spelare med liksom någon form av överbelastningsskador innan allsvenska premiären. Ja, det har vi inte tagit upp än.
Nej, Rubensson joggade idag, och det är väl inte klart än huruvida hon kan spela på fredag då mot Hammarby hemma premiären. Kurmark tränade inte heller idag utan var iväg och rönkades, för hon har fått drabbats av en motlägg som hon har haft lite smärta av, om jag fattade rätt.
Hon har inte missat en match på 3 år för hon missade den här premiären mot Umeå då. Hon hade aldrig missat en premiär, vad jag förstod.
Det är lite, och då är ju faktiskt Häckens trupp ganska, alltså den är ganska kännbar för skadan då, det såg man ju ganska tydligt, och de lyckades ju inte riktigt hantera, om vi bortser från vädret då, liksom, hantera de här avbräcken. Och för att lägga till det du sa om eventuella nyförvärv, så sa Robert Vilahamn att att hon, den nya afrikanska anfallaren som vi ännu inte har lärt oss namnet på.
Från Tanzania.
Hon är på ingång.
Det har de också sagt länge.
Ja, men hon ska tydligen flyga ikväll. Tisdag kväll ska hon sätta sig på ett plan och komma hit.
Får Linus fan göra en kontroll där ute på GPA.
Om hon verkligen kommer. Hon lär ju behöva tid, men sen sa Vilan också, precis som du var inne på, att det kan bli aktuellt med ytterligare nyförvärv. Och då inte givet att det är någon offensiv förstärkning, utan att det kan bli något annat.
Ja, men jag kanske får backa då. Då kanske de ändå gör ett nyförvärv då utifrån den här situationen som vi nu liksom klarnar för mig under det här samtalet.
Ja, varsågod.
Så att jag backar lite där då. Eller vad säger du, Filip?
Ja, du får nog göra det, Linus. Han kommer här med ny information.
Ja, men jag har ju varit ute på fältet idag. Ja, det var, så jag har det. Men det ska inte vara någon fara med Kurmark, tror de inte. Så hon ska nog kunna spela. Och det blir viktigt att få tillbaka henne. Och då även Pauline Hammarlund kan väl ge en liten uppdatering då, nu när jag ändå har matat på här med halva skadeläget i Häcken. Hon skulle kunna vara redo faktiskt redan till på fredag. Men de väljer att spara henne. Vidar sa att det kliar i fingrarna att kasta in henne här nu, men vi väljer att satsa på AIK då i omgången efter.
Okay. Men och köldskadorna då, var det med dem? var det överdrivet från Lundström där? Jag frågade hur det var med dem. Han sa att de hade köldskador efter matchen. Men jag visste inte riktigt om man skulle ta det på allvar eller inte.
Den informationen tillhandagav du mig alldeles för sent. Så att jag har inga kommentarer om den ute på Häckenberget.
Nej, men så att det är ju inte så konstigt i alla fall att han får leta en del i sin startelva där, Vilahamn då, med tanke på denna röra då, kan man ju säga.
Nej, så är det ju, och det, man har ju tänkt att de har en liksom, ja, men den är så bred, den här truppen, och det är så bra, men nu liksom, fan, nu får de ju bekänna färg här lite grann. Och när man tittade på startelva mot Umeå när Rubensson, Kurmark, Hammarlund, när de inte är med liksom, den är inte, alltså det är inte en märkvärdig start, alltså det är en bra, men det är ändå, det är ju inte så att man känner, det här är ju toppklass liksom, så mer kännbart än vad man kanske först har tänkt liksom.
Vi ska inte analysera den matchen något närmare, i och med att det var som det var med förhållandena och så. Vi konstaterar att de fick i alla fall en borta poäng med sig, men att vi lämnar snömatchen, och den riktiga premiären får vi väl säga är mot Hammarby då på fredag här för BK Häcken. Vad gäller de andra lagen så har det varit en del genrep där, som sagt. Filip, du redogjorde ju för ett av ÖIS genrep då här mot IFK Göteborg U21, precis, men IFK Göteborg, alltså, de hade ju sitt riktiga genrep mot Fredrikstad här på Gamla Ullevi, ett norskt andra ligalag då. Blåvitt var bättre på gräs, som vi har varit inne på. De vann i alla fall med 3-0. Det verkar som att de liksom går i rätt riktning vad gäller form och så här. Och ännu bättre tror ju i alla fall jag att de kommer bli med publik i ryggen i premiären mot Värnamo. Jag vet att IFK-fansen är osäkra, men jag kan säga så här, jag känner mig helt säker på att Blåvitt vinner mot Värnamo. Ingenting är ju någonsin 100%. Det kan det ju aldrig vara, men det tar mig fan 99%. Eller drar man för stora växlar då av 3-0 mot Fredrikstad, Linus?
Du pratar ju dessutom med Värnamo och så. Men vad fan tror du att du ska få medhåll på detta då, eller?
Nej, jag väntar ju på mothugget.
Nej, men jag väntar ju på förklaringen. Det här är ju liksom ett utspel som är, det här kräver ju liksom ett timslångt utlägg för,
ja, men herregud, det här är liksom en liten nykomling som liksom aldrig har sett konturen av allsvenskan tidigare. Nu ska han spela sin första match här. De har en budget på, vad är det, 12 miljoner, knappt gjort några nyförvärv, och så har du ett IFK Göteborg med en stegrande form. Veteranerna börjar bli varma. Berg ser bättre och bättre ut. Gustav Svensson har hittat sin position. Bjärsmyr håller fortfarande. Jag, som sagt, ingenting är någonsin 100%, men jag skulle säga att det är 99% säkert att de vinner premiären.
Inga nyförvärv. Marcus Antonsson, läste du intervjun med Freddy Wins, lagkapten i IFK Värnamo? Marcus Antonsson kan vinna skytteligan, sa han. Ja, och Freddy Wins ska man lyssna på.
Det sa de när han gick till Halmstad också.
Ja, men
det blir inte så jävla bra.
Det var länge sedan.
Rakelmannen Jonas Tern. Jag säger
Sveriges mest överskattade fotbollstränare, skulle jag säga, Tern.
Vilka utspel det kommer. Jag tror på Värnamo. De har ingenting att förlora i den här matchen.
Du tror de vinner?
Jag tror på 1-1.
Kryss alltså?
Ja.
Okay.
Men jag vågar inte säga så här 99% säkert. Sådana här utspel gör jag inte.
Nej, det var mest ett sätt att leda in oss på Blåvitts genrep. Men det blev ju en bra diskussion om det i alla fall. Men vad drar vi för växlar av genrepet om ni inte drar samma höga som
jag
gjorde?
Jag såg inte hela matchen, men jag förstod det som att motståndet inte var superbra.
Ungefär som det kommer vara i premiären då.
Ja, nej, du väntar du bara och se. Det jag såg var att Fredrikstad stod extremt högt med sin backlinje och Blåvitt liksom kunde bara löpa igenom. Alltså de hade ju typ hur många frilängor som helst, höll jag på att säga. Utnyttjade de ju på ett väldigt bra sätt. Och egentligen, de fick väl ut vad de ville av ett genrep. Man vinner, man gör lite mål och framförallt man får inga skador. Så på så sätt var det ett ganska perfekt genrep. Också viktigt tycker jag att Hossam Aiesh fick göra lite mål. Och liksom vara delaktig på det här sättet. För det kommer bli viktigt för IFK Göteborg att han också värvar upp.
Mm. Men visst har de en stegrande form i IFK Göteborg, Filip?
Ja, men det får man ju ändå... Där får jag ju ge dig rätt i alla fall. Det här 99%, det känns ju lite sjukt. Även om de är stora, stora favoriter naturligtvis.
Ja, men kolla oddsättningen. Var ligger de? De låg i 1,60 och Värnamo i 5,15.
Det är ju bara lasta in pengarna på en
tvåa. Det är väl nästan 99% i alla fall. Det
ja, jag tycker nog vi får ner på de här riktiga skamoddsen på 1,10 och sånt för att vi ska kunna... Nåväl, absolut. Deras form är stegarna. Jag såg ju inte heller deras match mot Fredrikstad nu, för jag satt ju på Bravida och tittade på ett annat Göteborgslag. De gjorde sin bästa insats för säsongen mot Elfsborg, tycker jag i alla fall, av det jag har sett. Och sen så nu Fredrikstad vinner ändå komfortabelt liksom. Det har ju ändå känts som att efter några riktiga jävla pissmatcher i kuppen och någon träningsmatch där så var ändå uttåget, visst mot Elfsborg de åkte ut, men de gjorde en jävligt bra prestation och de visade ju där att när de liksom slår på den där sista så är de rätt skarpa. Det blir inga mål i den matchen, men de skapar ju chanser väl så många som Elfsborg. Så absolut, de är på rätt väg i alla fall.
Och sen, vad har vi? 14 000 sålda biljetter, kanske blir fullsatt. Publiken i ryggen får man lägga till också. Ja. Men det ska Värnamo stå emot.
Ja, men det kommer busslaster med supportrar från Värnamo, har jag hört, enligt mina mycket säkra källor. Så kommer det invaderas på bortastå.
Är din släkt på plats?
Jag tror faktiskt att brorsan skulle dit.
Det är så. Ja, de kommer nog
höras. Även kanske är mamma sambo. Så att det är det. Folk kommer vallfärda från Värnamo till Danmark. Förstår ni hur stort det här är liksom? Och sen vill jag också lägga in en liten notering om att min magkänsla säger att Viktor Claesson kommer skriva på FIFK Värnamo i veckan. Och därmed spela premiären mot IFK Göteborg. Ja,
det hade ju varit en jävla bomb.
Då kan du äta upp dina 99%.
Sätt dig och skriv den nyheten skulle jag säga. Det är en rätt stor grej. Men borde inte han gå till Elfsborg, tänker jag? Eller?
Jag tänker så här att jag har inte faktakollat allt det här nu, så jag kanske kastar ut mig för mycket. Men jag tror att hans tjej också är från Värnamo. Mm. Och att hon är höggravid. Mm. Och då tänker jag att är det inte skönt att vara hemma liksom med familj, nära liksom till mor och farföräldrar och sådär, när man liksom ska ha barn och sådär, och så spelar Viktor Claesson ett halvår i IFK Värnamo, hjälper dem liksom att ta de här nödvändiga poängen för att stanna kvar i Allsvenskan, blir liksom får någon form av staty där utanför nya Finnvedsvallen.
Går fort att få en staty i Värnamo.
Det går absolut fort. Nu när de ska bygga nya arena så är det bara liksom bygga upp staty.
Och sen liksom Linus är fan nära staty i Värnamo också.
Och sen liksom lämnar han för något liksom utlandsäventyr i sommar. Det är min teori.
Det är en bra nyhet skulle jag säga. Ja, den är riktigt bra. Den borde du sätta på print.
Väljer att hålla den här, tror jag.
Okay. Ja, det är bra nyhet för podden då. Vad har vi några andra genrep värda att nämna? Häcken?
Ja, alltså jag såg inte den matchen heller. De var ju i Norge och spelade det där 3-3, tror jag. Det man kan säga, tycker jag, kring dem är ju liksom att defensiven känns ju helt plötsligt väldigt ihålig. Det var ju massa insläppta mål mot Hammarby, det var massa insläppta mål mot Utsikten och så massa insläppta mål nu igen. Det som har sett ganska stabilt ut börjar helt plötsligt liksom darra lite. Nu har de ju bytt mycket folk och sådär, som man alltid gör i träningsmatch och sådär. Men fan, om Blåvitt har en uppåtgående form, så tycker jag nog Häcken har en nedåtgående form inför den premiären.
Ja, jag tror ju att de kommer ha problem på sina ytterbackar där, både egentligen i speluppbyggnaden och i defensiven. Jag undrar om inte det som märks där, för att mittbacksparet är ju inget fel på. Jag menar, Hovland och Tebo har ju fungerat bra ihop. Men om Tebo nu är skadad, som du var inne på, även om det var bara en försiktighetsåtgärd att han inte var med och träna, och lägga till då att de släpper in alla dessa mål, så är det klart att då finns det ju anledning till lite oro i Häckenleden, Filip.
Ja, men er personliga favorit Johan Hammar då? Ska inte han reda upp allt
det
här?
Vi gillar honom, men det är kanske inte så mycket för vad han gör på fotbollsplan.
Han är ju mer ett hot offensivt nu, har vi ju slått fast.
Ja, just det. Ja, men det är klart att jag delar nog Linus uppfattning. Deras form känns lite shaky liksom, runt alltihop, och med Benny borta också, Jeremy, efter det frågetext, så är det inte så att man känner att offensiven är liksom det sprudlar där heller. Nej, första månaden på försäsongen, då var de ju blivande svenska mästare enligt er som vanligt ju, men sen har
alltid försäsongsmästare.
Ja, men nu så är fan försäsongen inte ens slut och det börjar bli oroligt där. Vad är detta? Nej, de får nog hoppas på att Tebo kommer tillbaka där, för jag tycker ändå han och Hovland tillsammans, som du säger, alltså det har ändå sett ut som att de har haft ett fungerande samarbete, och Hovland individuellt tycker jag har sett jäkligt fin ut, även om inte jag heller såg den senaste matchen här. Så ja, nej, lite frågetecken kring defensiven, absolut.
Sen AIK är ju en något tuffare premiär än Värnamo också, det får man ju säga, för Häcken här då på hemmaplan. Det känns väl som ett kryss i bästa fall för Häcken.
Ja, lite så, ja, med tanke på hur de då kliver in till den här premiären. AIK har väl ändå sett rätt så bra ut på försäsongen, och få tillbaka några här med Milosevic, var tillbaka nu senast hörde jag, och Bahoui hade väl i och för sig fått kliva av, han har varit jäkligt bra för Gnaget, så, men ja, det är ett kryss där. Är det någon 99% på Gnagets seger? För tycker jag du får dra till med här. Nej, men det känns väl kryss. Ja, jag tror kryss låter bra faktiskt, tror jag. Det känns rimligt.
Linus?
Ja, nej, men jag tycker nog kryss också, med lite övervägande åt AIK-hållet också. Särskilt då har de lyckats landa Gudetti här nu innan fönstret stänger.
Men han kom inte innan fönstret, va? Eller gör han det?
Nej, det vet man. Det har väl svängt lite där. Ett tag kändes det som att de skulle vänta till sommaren, och sen helt plötsligt skulle de köpa loss honom nu. Och nu har det varit rätt tyst.
Ja,
men det är ju något med de här, när de köper dem på de här expertskatten, att det måste göras klart x antal månader innan de flyttar till landet och så. Jag vet inte om det är det hänger på, att du får inte komma. Du måste göra klart. Och sen det är någonting med de reglerna där i alla fall. Och ska han vara på plats, och så som sagt, då börjar du bli hög tid nu.
Säger han att titta på klockan.
Ja, men lite så. Då borde han ju landa rätt snart där nu, va. AIK kanske presenterar honom när liksom fokus är borta från landslag och allting, när det är, det vill säga imorgon då. Andra genrep, något som är värt att nämna, Filip, från det du har varit på. Du var väl på ett par i helgen?
Ja, jag var ju, kikade ju på Utsikten tidigare i veckan, men det avhandlade vi ju då. De gjorde ju ett bra genrep, ser bättre ut än vad många hade kunnat tro, tror jag. De ser jävligt jobbiga och tuffa ut. Jag som sagt, vi var inne på det lite senast, att de som tippar dem sist, jag tror där får de nog fel.
Det vill säga alla journalister på upptaktsträffen, eller hur var det?
Ja, men jag hann ju inte skicka in mitt tips.
Inte jag heller, vill jag tillägga.
Nej, faktiskt inte jag heller.
Nej, bra, då kan vi.
Så vi behöver inte ta någon skam där.
Det var därför de kom sist.
Jäklar vad de hade lyft i tabellen.
Ja, jäklar,
då.
Ja,
då blev det otroligt missvisande. De enda tre som hade kunnat tippa dem högre, ingen av oss fick iväg tipsen.
Nej, jag får skylla på min fjällresa där. Det är för dåligt egentligen, men så Utsikten kan vi väl lämna där ungefär. Gais gjorde ett jäkligt, tycker jag, fint genrep faktiskt. Ytterligare ett lag som man väl får säga har lite uppåtgående form. Såg ju inte mycket ut för världen till en början under försäsongen, men nu de senaste matcherna och slutet där på kuppen mot Ängelholm gjorde bra insats. Nu står de upp riktigt bra mot ett Landskrona Boys som ändå någonstans förväntas vara ett mittenlag i Superettan. Michael Carbo får trycka in två baljor, han som har varit första valet som central anfallare, naturligtvis jätteskönt för ett guy som alltid brukar lida av svagt målskytte och ingen riktig given målskytte och jäda, 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 men nej, så det var lovande. Sen när Boys bytte in lite liksom tyngre spelare och några profiler där med Erik Persson och gänget i paus, så blev det lite jobbigare för Gais defensiv när det gick lite snabbare och sådär. Och då gjorde Boys också mål och hade bud på mer. Men Gais åt sig tillbaka och sådär. Så Kargbo såg riktigt fin ut. Axel Henriksson fortsätter att se fin ut.
Han som du inte ens nämnde förra veckan. Nu är han tillbaka igen.
Ja, nu är han tillbaka igen. Ja. Han
smällde men nu sa han ju det med ett leende som en mor som ser sitt nyfödda barn för första gången.
Ja, men jag tycker det var jävla gött. Alltså, fan vad han smällde på och han kom lite så här sen in i varenda duell nästan. Liksom. Och Billy Magnusson där i Boyspel, han var tokig på Axel Henriksson och Sköldmark studsade upp där och kaxade emot och det var liksom härliga känslor vid bänkarna och domaren röt till fjärdedomaren där, så det var mycket energi kring den här matchen. Och sen lite krydda också, Adam Egnell och Nikola Ladan tillbaka mötte sitt gamla Gais, och det var ju 45 minuter av fokus på Ladan egentligen från Gais-supporterna i andra halvlek. Det var Ladan åker ur i år och kom igen nu Nico, så mycket, mycket snack. Han kändes nästan lite förvånad själv, Ladan. Vad helvete vad de brydde sig om mig. Liksom. Men det är kul att de kommer ihåg. Men ja, bra genrep av Gais var det i alla fall. De ser jävligt lovande ut faktiskt.
Sen är Rolle klar också.
Ja, det var.
Alltså ja, när jag såg den tweeten, jag tänkte på Roland Nilsson. Var det bara jag som gjorde det?
Vi hade ju en grej på redaktionen där. Våra redaktör sa ju jättehögt helt plötsligt: fan, Rolle är tillbaka i Gais igen. Och alla bara liksom, redaktionen stannar ju upp. Vad fan, Roland Nilsson? Nej, så var det ju, det var fan inte Rolle Järnström. Ja, det finns två roller i Sverige tydligen. Det hade jag ingen aning.
Snacka om clickbait liksom.
Ja, lite så. Ja, men jag ska säga att jag tror Gais ska vara gladare. Vad har fått in Rolle Järnström? Men Roland Nilsson, Rolle Järnström är jävla kung. Han är
en mytomspunnen man detta.
Ja, han är enligt mig, jag håller med kollega Alexander Larsson där om att det är Göteborgs bästa spikarna, men han är magisk. En riktig Gais-profil. Han är ju varit spiker sedan många år tillbaka på Gais match och även gjort en hel del handbollsmästerskap och sådär. En ur-göteborgare känns han som och sådär.
Finns bara en roll i Göteborg.
Ja, du tycker det, men du får
Nej, men jag backar
du,
här
du,
nu.
Du backar, menar, ja, du menar att vi bara petar ner Rolle Nilsson här nu.
Han finns inte längre.
Ja, nej, hade han med all respekt för Roland Nilsson, men innan att han skulle kommit in som någon slags hjälptränare här, jag kan
tänk
se
han och Sköldemark liksom som assisterande par.
Nej, jag vet inte fan. Nej, som sagt, det var bra det här att det var Järnström som ska bli sälj- och partneransvarig då.
Vad är ett VM-brons mot Roland Järnström?
Nej, uppenbarligen är du det. Men jag reagerade på den senaste, jag kanske reagerade fel, men när de sätter binden på Andersén här, kablar de ut den nyheten idag. Mm. Jag älskar ju Niklas Andersén, men är det inte lite förvånande att de lyfter den från August Wengberg, eller?
Ja, lite. Sen vet man ju inte hur diskussionerna har sett ut där. August Wengberg, jag vet liksom inte, hans säsong i fjol kändes, det var ju inte så bra som August Wengberg tidigare har varit. Och han kändes lite som, utan att han har sagt det eller så här, men det kändes som att han blev lite belastad av det här kaptensansvaret. Andersén kanske känns lite mer, ja, men han känns lite mer manjana liksom. Wengberg tror jag blev väldigt känslomässigt engagerad i det liksom, och att då bära kaptensansvaret också, kan jag tänka mig blev liksom lite påverkade honom. Det har ju funnits de diskussionerna tidigare också när binden lyftes från Kalle Nyström och Marcus Berg, Holsvinsten, så resonerade väl Bosko lite sånt också liksom. Men alltså, ja, Wengberg är ju kvar som vice kapten, så han kommer ju fortsatt ha liksom en ledande roll, men Niklas Andersén, det är väl en jävla,
alltså det är en underbar kapten.
Ja, det är en underbar kapten.
Vi har ju fått in en del lyssnarfrågor eller läsarfrågor, eller det har kommit en del frågor apropå IFK Göteborgs satsning på det som kallas för NFT, alltså non-fungible token, alltså digital konst, unika digitala samlarkort, som ju är en stor sak ute i världen och en stor framtidsgrej kan man väl säga. Däremot är ju IFK Göteborg den första svenska klubb som börjar hålla på med sånt här. En rak fråga till dig, Filip. Varför ska man köpa ett digitalt samlarkort på Alamari, Isabel Svanström eller Marcus Berg för 2000 spänn?
Ingen jävla aning. nej, men helt ärligt, jag är helt fel person att prata med det här om ens. Jag är så ointresserad av detta och har helt ärligt dålig koll på liksom vad det innebär. Vad är grejen? Vad är det som är kul med det? Jag fattar ingenting. Jag känner mig jävligt gammal när jag sitter och
en
säger
boomer,
så här.
En boomer eller vad heter det?
Ja, nej, men det
du är ändå yngst i det här rummet.
Ja, fan det.
Jag tar nog Linus med en månad där, tror jag. Något sånt där. Jag har åldern över honom, så han får vara den unga unga entusiastiska personer här nu som istället då berättar om varför man ska köpa. Ja,
varför ska man köpa det samlarkortet för 2000 spänn? Ja, nej, $200.
Det undrar jag lite också. Nej, men alltså så här, jag undrar också det i början, men jag tycker att ju mer man läser på och ju mer man lyssnar så är, alltså det finns ändå något syfte med det liksom. Jag tycker, jag var uppe på Kamratgården igår och pratade med dem om det här liksom. Och jag tycker jämförelsen med liksom med att liksom, varför ska, det är som att de skulle sälja tavlor egentligen, signerade tavlor på ett sätt, och varför ska man köpa en tavla, kanske en signerad tavla av Marcus Berg, ja men för att man själv tycker att det är ganska coolt att ha det liksom. Det här är ju lite, alltså är jävligt enkelt förklarat, en digital tavla egentligen. Jag förstod det till och med att man kan så här, köpa så här, NFT-ramar och liksom hänga upp på väggen där man då kan ha sin sån här bild man har köpt liksom. Så att på det sättet så ser jag ändå ett syfte med det, att liksom, ja, digital konst liksom.
Nej, jag
konst
tror jag...
som inte, sen är det ju liksom, sen får du ju vissa förmåner med och sådär, men jag tror man helt enkelt ska se det som en kul grej och ett sätt liksom att sponsra klubben egentligen.
Däremot så tror jag att man måste se att den här liksom marknadsföringen som IFK Göteborg har gjort, eller informationen som IFK Göteborg har gjort kring det här, har varit ganska katastrofal, för att det är ju väldigt mycket de inte berättar. Många tror ju, kopplar ihop det här med liksom de här korten som handlas ute i Europa och så, och att det liksom kan vara en investering, att man kan tjäna pengar på det så här, vilket det är ju väldigt, väldigt lite talar för. Det här är ju inte några saker som kan användas i så här fantasyspel och grejer, utan de här finns ju på Atlanten då, som den heter, på deras marknadsplats helt enkelt. Man betalar då 2000 spänn och så har man den här unika digitala bilden och kan ta ut den, och vad man då får är ju också liksom lite rabatter i deras supportershop och så. Så att är det det man vill ha, så är det det man får. Men man ska inte förvänta sig att man får något mer av det. Jag har gjort en del research runt det, pratat runt med folk, och alla säger ju att NFT är en stor sak för framtiden. Det här liksom kommer vara en del av vår gemensamma vardag. Vi kommer samla på digitala saker på det här sättet. Det säger alla, det råder ingen tvekan om. Däremot är det ingen som tror särskilt mycket på det IFK Göteborg och Atlanten gör just nu. Där har jag fått väldigt, väldigt mycket mer svag respons på att det här skulle kunna bli någon stor grej med saker som ökar i värde, utan många pratar om att det här är väldigt utstuderat för Amir Alamari som är jättestor i Irak, han har jättemycket följare på Instagram och så vidare, och att den här satsningen ytterst är liksom ett sätt att dra in lite pengar på det och få lite snurr på det den vägen.
Ja, men också testa liksom. Alltså de är ju först ut i Sverige liksom. Och det, de säger ju själva att det här kanske blir en flopp. Det är kanske ingen som köper, men vi får ändå testa och se liksom. Och precis som du säger, NFT, det kommer vara en del av vår verklighet framöver. Så det, jag tycker det är bara häftigt av IFK Göteborg att välja och testa det. Det kanske blir en succé. Vem vet? Och Atlanten kanske släpper ännu fler liksom kort på sin plattform framöver. Om jag förstår rätt så är också, får man tag i ett av de här korten som släpps nu, så får man på något sätt förtur till kommande släpp. Nu är ju de IFK Göteborg absolut först på deras plattform. Man har ingen aning vad som kommer härnäst. Men om jag tolkar det rätt så är det fler klubbar som kikar på det. Och även SEF, Svensk Elitfotboll, kikar på det. Hur de ska kunna använda det. Det handlar inte bara om att man kan, det handlar inte bara om bilder. Alltså du kan ju sälja klipp till exempel. Om man säger liksom, det finns ju något blåvitt klipp med Jallow när han jublar där. Var det Djurgårdsmatchen, va? När han spelar fram, är det Sana tror jag, till något mål. Det kan ju bli att man säljer sådana klipp också. Jag tror Manchester City sålde liksom slut sin arena i olika delar. Berlinmuren tror jag du kan köpa en del. Ja, men alltså, det finns ju oändliga möjligheter det här.
Nej, men det är det jag menar. Och det där tror jag inte att det råder någon tvekan om att NFT, utifrån hur du beskriver det, det kommer vara en del av vår gemensamma vardag och verklighet framöver. Definitivt, det är det redan på vissa sätt. Men just att den här liksom satsningen på tre samlarkort i IFK Göteborg ska du nog absolut inte köpa och tänka, okej, okay, här kan jag göra det här är en investering, här kan jag tjäna pengar.
Nej, och det är där IFK har brustit i kommunikationen. För att de förklarade ju inte det i sitt pressmeddelande. Det krävs ju att man själv då, vilket kanske bara vi som journalister egentligen har möjlighet till, att vi tar kontakt med dem och ställer de här frågorna. Då tyckte jag i alla fall att jag fick en mycket bättre bild av vad det här faktiskt handlar om. För många förväxlar ju det också med krypto till exempel, och pyramidspel och liksom brotts, alltså kriminell brottslighet i det här. Men du kan alltså gå in och köpa sånt här kort med liksom ditt visa kort. Liksom. Mm. Mm. Det är inte kopplat till krypto på det här sättet.
Nej, jag kollade
och
faktiskt
att man inte förklarar det bättre, det håller jag med dig om att, men ja, att kommunikationen har varit dålig. Där.
Det kollade jag faktiskt med Finansinspektionen, för att det är ju en sak som dyker upp, eftersom det går ju även, det kommer även gå att handla med kryptovaluta via Atlanten. Och då ska du egentligen ha ett tillstånd från Finansinspektionen. Men eftersom den här plattformen är helt ny och unik i sitt slag, så sa de på Finansinspektionen att de har inte prövat om den här kommer behöva tillstånd eller inte för att handla med kryptovaluta. Så att den frågan svävar liksom lite i luften. Och det är möjligt att de måste ha ett tillstånd framöver. Men just nu så vet man inte ens Finansinspektionen kan svara på, behövs det tillstånd eller inte. Men det är precis som du säger, många sådana frågor dyker ju upp. Googlar du på NFT så är det ju mycket så här liksom anklagelser om pyramidspel och grejer. Och nej, det här är inget pyramidspel, för jag var i kontakt med Spelinspektionen också. De var tydliga, det här har inte strukturen av ett pyramidspel, det som IFK Göteborg och Atlanten gör nu. Men alla de här frågorna fanns ju någonstans och de besvaras ju inte av IFK Göteborg.
Om man bortser då från den här svaga kommunikationen, så håller jag ju med dig då när man nu lyssnar in liksom, att då är det väl kanske att på ett sätt ligga i tid den med modern sponsring på typ, alltså som kanske ungdomar eller lite yngre personer som gillar det här, det kanske är deras sätt att liksom bidra med att istället för att gå till shoppen och köpa en matchtröja, så tycker de kanske det är mer ball liksom att ha det här. Då får man ju ändå liksom credda Blåvitt för att de vill vara med i tiden och för att man vill hänga på det här och vara modiga och testa det. Men absolut, då får det ju vara ett litet underkänt då för kommunikationen kring det hela. Liksom.
Och då får man också ifrån att sätta prislappen ifall de unga liksom ska haka på grejer. Fall $200, det har ju fan knappt jag råd med, höll jag på att säga.
Nej, och då har du ändå jävligt fet lön. Liksom. Så det är ju rätt så här. Det får de väl ta en liten vända till.
Ja, eller jag skulle i alla fall säga, skulle jag vilja investera 2000 spänn på IFK Göteborg på något sätt, så skulle jag inte gå via Atlanten. Det är väl det liksom som är en grej också. Nu kan du lite mer om detta.
Ja, fan, Filip, jag får tacka för lektionen.
Ja, ja, hoppas att lyssnarna också fick med sig något. Vi har kört i 50 minuter här. Vi ska ju spela in en podd varje dag inför premiären här fram till helgen, så att vi ska ju göra liknande avsnitt ett par dagar till, så vi kan inte säga så jävla mycket mer nu.
Jag får helt måste spara.
Ja, måste ju fan spara lite också. Så att jag får helt enkelt tacka er för att ni kom hit och levererade som vanligt utmärkta insatser, Linus och Filip, och jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är då tillbaka imorgon igen, som sagt. Ha det gott!